En av 1900-talets stora teologer, Karl Barth, han har sagt att som kristna så bör vi hålla Bibeln i den ena handen och dagstidningen i den andra. Att det är så vi ska läsa vår Bibel och det är så vi ska läsa vår dagstidning. Du kanske har hört den bilden förut. Det är en slagkraftig bild som liksom utmanar oss att inte bli enögda. Som utmanar oss att se att tron och efterföljelsen av Jesus är inte någonting som kan begränsas till våra hjärtan eller till det här rummet kanske, utan det har med verkligheten att göra och med den här världen att göra. Så låter vi bättre. Att ägna en månad åt att prata om fred kan verka världsfrånvänt. Det är inte så ofta man slår upp dagstidningen och känner yes, nu är världsfreden på G. Nu bryter det igenom. Eller hur? Utan det är ganska mycket elände. Om det är mer elände nu än tidigare, det råder det delade meningar om. Men mycket krig är det och inte så mycket fred kan det kännas som. Så om du har noterat det liksom världsläget, att det är så det ser ut, så kan jag ju bara lugna dig med att det har vi också sett, vi som har snott ihop det här temat. Vi kommer alltså inte dragandes med något världsfrånvänt, att vi ska liksom isolera oss här nu och drömma om något som inte har med den här världen att göra. Nej, det är precis tvärtom. Vi vill tala om fred därför att vi tror att Gud har något viktigt att säga i den tid vi nu lever om just fred. Vi tror att bibelordet har ett perspektiv som Aktuellt-sändningarna inte lyckas förmedla. Så det vi kommer att ägna oss åt den här månaden har med världen att göra och med verkligheten att göra. Och jag vill utmana dig att komma hit med den förväntan att vi sysslar inte bara med drömmar utan om verklighet här. Att budskapet om fred är någonting som Gud har liksom planterat i den här världen och som redan börjar växa. Idag ska vi öppna upp det här temat då, och sen kommer det fördjupas under kommande söndagar. Jag ska röra mig över flera bibeltexter här idag. Min tes för den här predikan och det som jag liksom önskar och hoppas att vi ska få syn på och som vi kan ta med oss hem och liksom grunna på lite, det är det här att fred hör till evangeliets kärna. Fred hör till evangeliets kärna. Jag är övertygad om att det är på det sättet. Jag har blivit mer och mer övertygad ju mer vi har liksom börjat jobba med det här i det här predikogänget. Men det är faktiskt lätt att missa för oss, särskilt för oss svenskar faktiskt, att fred hör till evangeliets kärna. Och då tänker jag inte på det här med att vi lever i fred och har gjort det länge. Utan jag tänker bara på vårt språk. När vi läser i Bibeln så stöter vi på både ordet fred och ordet frid. Och vi gör den här distinktionen i svenskan att skilja mellan fred och frid. Som man inte gör i alla andra språk. Och ofta är det en tillgång att kunna göra sådana precisa liksom beskrivningar och sådär. Ofta är det en tillgång i språket. Men för en bibelöversättare, en svensk bibelöversättare, så är det här med fred och frid ett gissel. För både hebreiskans shalom och grekiskans eirene har den här dubbla betydelsen fred och frid. Du kan jämföra med engelskans peace som är på samma sätt. Peace in my heart and peace on earth. Det är liksom den dubbla betydelsen. Så det vi borde göra när vi läser i Bibeln, när vi stöter på ordet fred, så ska vi också tänka frid. Och när vi stöter på ordet frid så ska vi också tänka fred. För det är så de här orden egentligen fungerar. Gamla testamentet talar om skapelsen, syndafall och hur Gud sen kallar ett folk och vägleder sitt folk. Och på många sätt så är det en berättelse om mänsklighetens längtan tillbaka till shalom. Längtan tillbaka till den fred som gått mänskligheten förlorad. För skapelsen präglades av shalom. Av fullständig frid och fred. Hela relationer mellan människor och mellan människor och Gud. Fred i Bibeln handlar om inget mindre än det. Om liksom fullständig harmoni. Det är alltså inte fred i bara den här snäva bemärkelsen. Frånvaro av krig eller frånvaro av våld. Nej, fred i Bibeln är liksom, det är mycket bredare. Det är fullständig harmoni. Och Gamla testamentet ger bilden av att allt sedan syndafallet så har då liksom de här relationerna trasade sönder, så har vi liksom längtat tillbaka till freden efter shalom. Men det är inte bara en enfaldig längtan eller en dröm. Utan genom sina profeter så har Gud också talat om att freden kommer. En dag har Gud lovat att återupprätta det som har gått förlorat. Här och där möter vi hos profeterna flera sådana här rika illustrationer om hur det där kan se ut när Gud återupprättar fredsriket. Nu ska vi se om vi får upp lite texter där också. Får vi det, Jonas? Jag trycker lite här. Men där har vi ett exempel från Jesaja 2 och 4. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Och det där är ett exempel bland flera. Och när vi läser det gamla testamentet så får vi känslan av att ja, men det är mot detta historien rör sig. Det är detta som Gud vill upprätta. En upprättad skapelse och en upprättad mänsklighet som lever i fred. Ytterst är det den visionen som judarna har fått från Gud. Och då kan vi tänka på hedarna utanför Betlehem, den där natten då Jesus föds. Som får möta en änglakör. Kommer ni ihåg vad änglarna sjunger? Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Wow, nu händer det saker. Nu händer det saker. Jesus kommer som en Guds fredsgåva. Guds shalom är på G. Uppfyllelsen av Jesaja, det som vi läste, är liksom, det är på gång nu. Nu tror vi kanske inte att hedarna eller Josef och Maria tänkte så just där och då, gjorde de här kopplingarna. Utan det är vi som kan göra det i backspegeln. Men vi ska förflytta oss nu 30 år framåt från den här episoden, ungefär 30 år framåt i tiden, och stanna upp inför en episod som väl illustrerar detta med att Jesus faktiskt kommer med fred till den här världen. Och då ska vi gå till Apostlagärningarna 10. Och det är en välkänd berättelse för en del av oss. Och då vet vi ju att när vi kommer till välkända texter så finns det alltid en risk att vi missar sånt som borde förvåna oss. För att det har liksom blivit så bekant för oss. Men jag kan lova dig att Petrus var förvånad över att befinna sig där han nu var. En galileisk jude i Caesarea. Petrus, vars vän och mästare nyligen hade blivit korsfäst av den romerska ockupationsmakten. Nu befinner han sig i högkvarteret för romarriket i den här delen av världen. Roms högkvarter i Palestina var nämligen just den här staden, Caesarea. De hade byggt den staden och det var en stad som var full av soldater, av våld och avgudar. Och Petrus och de andra står nu här då tillsammans med sina fiender. Dessa hedningar som förtrycker judarna, som trampar på deras tro, som exploaterar deras land. Och jag tror att Petrus och hans vänner aldrig hade kunnat se sig själva stå i en romersk officers hus, så som de nu gör hemma hos Cornelius. Men just här på fiendens territorium så är det som att poletten trillar ner för Petrus. Efter att ha lyssnat på Cornelius och på nytt funderat över sin egen vision. Cornelius berättar vad han har varit med om, att han liksom har fått tilltal från Gud. Och Petrus funderar över den märkliga visionen som han fick om ren och oren mat. Det här står tidigare i kapitel 10. Så är det som att Petrus får en aha-upplevelse. Och så utbrister han: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Kom ihåg att det är en jude som talar nu, som är van i att tänka just skillnad i människor. Det var en stor del av att vara jude, just att vi är någonting annat än de andra. Men från och med nu ska det inte finnas några som är inne och några som är ute, några orena och några rena, liksom, som är separerade av den här oöverstigliga muren. Men nu ska det bli annorlunda. Gud har större saker på gång. Hans folk är nu inte bara judarna, utan utgörs, som Petrus uttrycker det, av var och en som fruktar Gud och gör det som är rättfärdigt. Vilket folk kan en tillhör? Och när Petrus har sagt det så kommer han omedelbart liksom att tänka på anledningen till varför den där muren inte längre existerar. Det beror ju på Jesus. Och då liksom bubblade över och Petrus börjar berätta om Jesus för Cornelius. Och därför fortsätter han: detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Än en gång ska vi komma ihåg vilka det är som står och pratar här, så vi inte missar det vi ska förvånas över. Petrus talar om fred med en romersk officer. Och för en romare så fanns det bara en fred. Det var nämligen den freden som redan rådde och som kallas Pax Romana, den romerska freden. En fred som visserligen innebar att det var lugn och ordning, men vi vet att den byggde på liksom en sällan skådad liksom militärmakt som kunde slå ner varje antydan till uppror. Så att det var en fred med skräck i botten. Långt ifrån den gudomliga freden, shalom, som präglas av fullständig harmoni och där alla sådana förtryckande strukturer också ska förintas. Så Petrus står alltså inför en romersk officer och lanserar Jesu budskap om en annan sorts fred än den som denne romare försvarar. Och Petrus säger till Cornelius att denne Jesus som kommer med budskapet om fred, han är allas herre. Så Petrus lanserar inte bara en annan fred, en konkurrerande fred, utan också en ny härskare. Cornelius måste ha uppfattat att Jesus i så fall konkurrerar med kejsaren. Det kan bara finnas en herre. Och sen fortsätter Petrus med att berätta om Jesu liv, död och uppståndelse, och att resultatet av detta nu är att nu finns det fred för alla, vilket folk han än tillhör. Var och en som vänder sig till Gud och gör det som är rättfärdigt. Även om det verkar som att det liksom gick upp ett ljus för Petrus där och då, så vackert beskrivet, nu förstår jag verkligen, så hade ju Gud låtit honom liksom, han var på ett sätt, får man säga, förberedd på det här genom sin vandring med Jesus. Under 3 år hade han förberett för den här stunden. För Jesus hade ju en vana av att umgås just med outsiders, med de där som var ute, med de som var orena, ja, till och med fiendesoldater faktiskt. Och i bergspredikan talar ju Jesus en del om hur man ska vara mot sin fiende, hur en lärjunge ska förhålla sig till sin fiende, och instruktionen där är: älska dem, be för dem. Jesus hade också talat om en tid då människor skulle komma från öst och väst och ligga till bords med Abrahams ättlingar i Guds rike. Så någonstans var ju Petrus förberedd på att det här skulle hända. Och här i fiendens högkvarter i Caesarea så förkunnar Petrus att Jesus genom sin död på ett av romarna uppställt kors förlåtit sina fiender och därigenom stiftat fred. Och genom sin uppståndelse har Gud förklarat sin son som allas herre. Och när vi läser vidare i det här stycket, nu har jag inte det på skärmen, men då är det som att den helige ande ger sitt amen till Petrus predikan, och den helige ande ger av sina gåvor också till dem som förut var utestängda. Så Petrus gör det som han har sett Jesus göra, och han gör det som han förstår att Jesus vill. Han stiftar fred med en romare. Petrus och Cornelius nationer, om man får säga så, kommer snart att befinna sig i krig med varandra. Men här står de som två bröder i Kristus. Som ett embryo till det fredsfolk som Gud skulle skapa och som utgörs av människor från alla nationer, alla kulturer, alla etniciteter. Det är folk där oförsonade människor blir försonade, där oförlåtna människor blir förlåtna. Ett folk med det gemensamma uppdraget att förkunna fred för alla människor. Vi vet inte vad som hände med Cornelius efter det här, om han lämnade armén eller om han blev kvar, eller vad som hände med hans vänner eller så. Vad som hände med Petrus vet vi, att han så småningom hamnade i Rom och var med och byggde upp en multikulturell kyrka i Rom, och att han så småningom avrättades på ett kors. Men det som utspelade sig i Cornelius hus, det satte tonen för den, inte bara för Petrus utan för den första församlingen och för kyrkan, att de var ett fredsfolk. Och det som gällde för kyrkan då gäller för kyrkan idag. Vi är kallade att vara ett fredsfolk. Björn läste det här bibelordet tidigare, vi kan återkomma till det. Som Jesus säger i bergspredikan: saliga de som skapar fred, de ska kallas Guds söner. Vad det kan innebära ännu mer konkret för oss att leva som ett fredsfolk, det ska vi fortsätta att utforska de här kommande söndagarna. Så allt kommer inte att sägas idag, tack och lov. Men jag vill fästa vår blick nu bara på detta. Jag ska gå in liksom för landning. Det är att detta är en del av vår identitet som kristna. Vi ska vara ett fredsfolk. Församlingen bestående av människor som är försonade med Gud och med varandra är ett tecken på vad Gud har för avsikter med den här världen. Guds plan är, som Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:20, att försona allt med sig. Allt och alla. Lamm och lejon. Judar och araber. Svenskar och norrmän. De som gillar Melodifestivalen och de som avskyr det. Allt och alla. Gud har stiftat fred genom Kristus. Och denna mix av människor från olika bakgrund, precis som Cornelius och Petrus, finns nu i ett nytt folk som har blivit försonade med Gud och med varandra. Och detta är en försmak på Guds rike. Vilken otrolig nåd att få vara en del av detta. Att få vara en del av det som Gud ska plantera mer och mer och som växer sig allt större. Och tillsammans får vi lära oss att leva ut denna försoning som en dag ska omfatta allt. Och då blir vårt gemensamma liv ett vittnesbörd om att Gud är fredens Gud. Låt oss be. Herre Jesus, tack för att du har kommit till oss som en fredsgåva. Du är vår fred. Herre, tack för visionen om att en dag ska den här världen vara återupprättad. Tack för att vi får kasta vårt ankare på det hoppet i en tid när vi ser så mycket mörker runt omkring oss. Herre, tack att detta inte behöver vara en dagdröm eller något som vi flyr till, utan något som vi sätter ankare i när vi ber och arbetar för ditt rikes utbredande. Herre, hjälp oss att leva troget din kallelse. I Jesu namn. Amen.